Hälsosantpodden och dess innehåll presenteras endast för informationsändamål och är inte ersättning för medicinsk rådgivning, diagnos, behandling eller förskrivning. Informera och rådfråga din läkare eller annan vårdpersonal angående förändringar du gör gällande din livsstil eller om du tror att du kan ha ett hälsotillstånd som kräver läkarvård. Ignorera inte medicinska råd eller senare lägg läkarbesök på grund av något du hört i eller läst relaterat till Hälsosantpodden.
Idag lever nästan alla människor med minst ett, ofta flera kroniska symptom, oavsett om det handlar om depression, ångest, migrän, magproblem, utmattning, smärta, endometrios, ADHD, någon autoimmun sjukdom eller något annat kroniskt symptom. Hur har det blivit så här? Varför blir vi sjukare och sjukare i en värld som verkar göra stormsteg i utvecklingen på andra områden? Varför normaliseras våra symptom och brist på lösningar när det är något allvarligt fel som fått oss hit? Söker du efter svar på dina hälsoproblem? Har du varit överallt, testat allting men inte blivit bättre? Oavsett hur ensamt det känns stundtals när du kämpat för att bli hörd och förstådd så finns det svar idag. Följ med när vi djupdyker i Anthony William Medical Mediums information som kommit att älskas av miljoner människor världen över. Vår hälsa är grundläggande. Det är din födslorätt att få leva ett friskt och bra liv. Jag och hundratusentals med mig har fått våra liv tillbaka och behöver inte söka mer. Jag heter Carolina Johansson, är utbildad sjuksköterska och näringsterapeut och jag vill önska dig, oavsett om du är en van MM-följare eller helt ny, varmt, varmt välkommen hit. Tillsammans. Det har varit lite tyst här. Jag har saknat det kan jag säga. Och så här kan vi verkligen inte ha det för vi har så mycket att gå igenom i höst. Massa nya vanliga avsnitt. Fler gäster som berättar sina berättelser. Och även meditationerna kommer. Jag fick en fråga från en om jag verkligen hade så mycket mer att säga nu. Och ja, precis, det var en som inte var insatt i MM-infon. Om jag så lyckas göra 1000 avsnitt så kommer jag fortfarande ha mer att säga. Så det kommer mycket bra i höst. Förresten, angående böckerna, utlottningen av böckerna. De flesta har fått sina böcker nu. Det är fortfarande några som väntar på sina. Men håll ut, det har varit några som är slut på förlaget. Så snart kommer de sista. Idag i alla fall så tänkte jag berätta vad Anthony och MM-infon har betytt i mitt egna liv. Och det är svårt för mig att förklara precis hur mycket det har betytt. Det har betytt mer än jag någonsin kan sätta ord på. Jag är skyldig änten i mitt liv. Men jag ska göra mitt bästa för att beskriva vad som skett och vad som ledde mig till Anthony och hur infon han delar hjälpte mig. Det är en väldigt lång berättelse, men samtidigt en kort version. Jag kan inte få med allt och jag kommer säkert missa massa. Men för att verkligen göra informationen den rättvisa den förtjänar så tänkte jag ändå börja från början. Jag har i hela mitt liv, så länge jag kan minnas i alla fall, haft problem med min kropp eller psyke. Att ha psykiska problem, det kommer vi prata mycket mer om i kommande avsnitt, beror på fysiska faktorer, inte psykiska. Men jag använder orden för att det är så de används idag, så att man förstår vad jag menar. Det kändes alltid som att min kropp var en väldigt tung kropp att bära. Jag har för det mesta, sedan några år gammal, haft en del övervikt. Det var inte jättemycket, men det fick mig att känna mig enormt annorlunda alla andra. Jag fick finnar när jag var 8 redan, som aldrig försvann hur gammal jag blev, förrän nu då. Min ångest, även om jag inte förstod att det var ångest då, har alltid funnits med mig så länge jag kan minnas. Även depression i olika former och intensitet under olika delar av livet. Jag var väldigt olycklig när jag var liten. Väldigt känslig, väldigt blyg, enormt dåligt självförtroende. Jag har alltid upplevt livet som utanför mig själv. Aldrig känt mig riktigt med i samtal och i många relationer. Känt mig väldigt frånkopplad mig själv och min omgivning. Och det kallas ju depersonalization. Depersonalisation. Men det visste jag inte då såklart. Det kändes alltid som att livet var så mycket svårare för mig än för andra. Som att andra förstod något som jag inte förstod. De visste liksom hur man skulle hantera och leva livet. Men jag hade det svårt. Jag hade heller aldrig samma energi eller rörlighet i kroppen som mina vänner och klasskamrater. Jag blev snabbt trött och orkade inte alls springa omkring som de gjorde. En sak som har påverkat mig stort och som ibland har drivit mig till gränsen och vad jag klarar av är att jag alltid haft en väldigt krypande, jobbig känsla i min kropp. Jag kallade det alltid för äcklet i kroppen. Jag hade väldigt svårt att vara i min egen kropp. Stundtals, alltså jag fick panik. Jag ville bara dra ner dragkedjan och gå ur. Liksom kröp inuti mig. Och det här ledde senare i livet till olika ätstörningar. Och jag kände också som att kroppen var så mycket större än vad den var. Jag såg mig själv som en sumobrottare och brukade visa med händerna långt utanför kroppen att det var där som det kändes som att den slutade. Och vissa av mina symptom, så de var jobbigare att hantera i perioder och i vissa perioder lättare. Så jag har haft bra dagar, bra perioder, absolut, när allt gick lättare. Men saker låg alltid och gnagde liksom. Jag är ofta sjuk som liten, haft migrän sedan väldigt unga år. Det känns som att jag har vuxit upp på smärtstillande och antibiotika. När jag var 13 fick jag syster på äggstockarna vid två tillfällen. Lösningen var att jag sattes på p-piller. De här åt jag mot bättre vetande i 10 års tid innan jag självmant slutade. Jag har alltid tagit mig igenom livet, det är inte det. Men det har varit tufft. Jag var ofta hos läkaren. Eller, det var nog egentligen inget jag tänkte på kanske där i början. Men när jag en gång gick till läkaren när jag var 20 tror jag, kanske något yngre, för att få hjälp med min akne. Så började läkaren ifrågasätta min mentala hälsa. Han sa att det inte riktigt var normalt att ha sökt läkarvård så många gånger som jag hade gjort i livet. Han visade på datorn min journal och hur lång den var. Och det här tror jag var första gången jag sökte vård själv. För annars hade det ju varit min mamma som tagit med mig till läkaren när jag var dålig. Så jag förstod verkligen inte. Jag var ju där för akne, ett högst synligt problem. Senare när jag läste till sjuksköterska så fick vi faktiskt lära oss att om en patient har sökt vård väldigt många gånger så bör man kolla den mentala hälsan på patienten. Och det är så sorgligt. Kolla inte på varför ni aldrig lyckas hjälpa patienten. Det ska inte ifrågasättas. Utan ifrågasätt patientens mentala tillstånd. Jag hade svamputslag på hela kroppen. Det började första gången när jag var 12 kanske. Och sen försvann det några år och sen kom det tillbaka för att stanna. Jag fick inflammation i tarmen flera gånger. Så mycket att jag var rädd att de skulle operera bort en bit av den. Jag började intressera mig för kostens betydelse för hälsan efter att min pappa började med LCHF och fick bra resultat. Det här var många år sedan, långt innan det blev så populärt som det senare har blivit. Men det var här jag började få upp ögonen för hur snedvridet allt var. Att man kunde bli friskare av kosten och av att ändra livsstil utan mediciner. Och mycket började klarna för mig. Jag insåg att jag kunde förändra min hälsa genom min kost. Och jag blev lite bättre när jag började med LCHF. Min mage blev mycket bättre och det tog jag som ett tecken på att jag var på rätt väg. Men många av mina andra symptom blev inte bättre, många sämre. Men jag trodde att det var för att om jag inte applicerade det tillräckligt bra. Liksom. Jag var nog striktare än antagligen de flesta. Jag åt i perioder endast kött och ägg. Jag började läsa på, utbilda mig själv så gott jag kunde. Jag började bli mer och mer intresserad av alternativ medicin. Jag började testa allt möjligt för att bli bättre. Men jag blev inte riktigt bra. När jag läste till sjuksköterska i 20-årsåldern så hade jag det tufft. Jag tog mig igenom skolan. Men jag hade så svårt för hur vi matades med vad jag ansåg var fel information. Det var endast fokus på läkemedel och inte något på kost eller andra metoder. Jag mådde inte bra fysiskt eller psykiskt heller. Jag frös något oerhört. Jag var så kall som in i märgen. Det kändes som att jag kunde inte stå ut. Jag hade mycket ångest och jag hatade den här äckliga känslan i min kropp. Jag försökte prata med människor och få hjälp. Men allt jag fick höra var, som vanligt, att jag behövde prata med en psykolog. Jag vet inte hur många psykologer jag har avverkat i mitt liv. Även om de varit fantastiska, många av dem, och gjort sitt bästa för att hjälpa mig. Så har de inte lyckats bota mig från mina äckliga känslor, ångest, depression och min PTSD och otaliga andra symptom. Jag har upplevt många trauman i livet. Känns nästan ibland som att hela livet har varit ett stort trauma. Två av mina svåraste symptom har varit den där depersonalisationen jag pratade om innan. Och min hjärndimma. Jag har haft enormt svårt att stå upp för mig själv. Det har varit i stort sett omöjligt för mig. Så fort jag blev nervös var det som att min hjärna bara slutade fungera. Jag kunde aldrig stå upp för mig själv och vad jag tyckte och tänkte. Jag var det enda ord jag kunde säga. Även om hela min kropp skrek nej. Jag var blank i huvudet när någon frågade mig något som jag inte ville göra. Eller behandlade mig dåligt. Efter en vecka så kunde jag komma på vad jag skulle ha svarat. Men i stunden så var det alltid blankt. Och jag lärde mig att vara trevlig och alltid säga ja. För det kom aldrig ut någonting annat. Jag kände det också som att jag blev strypt. Som att det satt en snara runt min hals och hindrade mig från att prata. Alltså fysiskt alltså. Jag kände hur det drog åt. Och allt det här ledde mig till otroligt jobbiga situationer. Och olika relationer som jag inte ville vara en del av. Jag har haft mycket problem med disassociering periodvis. Jag kunde bli helt avstängd. Kände ingenting. Det kunde hända något jättehemskt liksom. Kändes det som. Utan att jag hade känt något. Och det var fruktansvärt smärtsamt att inte ha tillgång till sina känslor på det sättet. Alla mina symptom blev värre när jag var nervös eller stressad. När jag läste till sjuksköterska så kom jag ihåg i slutet av utbildningen. När vi satt i en datasal på en lektion. Helt plötsligt så blev allt konstigt i några minuter. Jag hade ingen aning om vad datorn var för något. Eller hur jag skulle använda den. Jag förstod inte vad jag hade framför mig. Och jag blev så himla rädd. Allt var alltid mörkt inuti. Min ångest var ständigt närvarande och ibland kunde ångestattackerna äta upp mig. En gång var min ångest så brutal att hela mitt ansikte blev förvridet. Och jag kunde inte prata som jag brukade. Orden kom ut helt konstigt. Det såg ut och kändes som att jag hade fått en stroke. Jag kände mig alltid enormt annorlunda alla andra och jag mådde som bäst när jag var själv. Väldigt stor del av mina symptom har alltid varit sånt som inte syns utanpå. Och mycket av det som komma skulle också. Och du vet alla som har kroniska osynliga symptom att det kan vara ett stort handikapp. Eftersom att om det inte syns så är det svårt för andra att förstå. Och det är inte alltid man förstår själv heller. Så både andra och en själv börjar ifrågasätta en. Och när man är liten, allt man vill är att vara som alla andra. Allt man vill är att vara normal. Och man blir expert på, speciellt om du börjar när man är yngre, att försöka dölja och försöka vara som alla andra. Och det tar enorm energi, men alternativet känns så mycket värre. Jag började som sagt vakna upp och se hur skevt allt var uppbyggt. Hur saker och ting fungerade med sjukdom, mediciner, vinstintressen och så vidare. När jag började bli mer och mer insatt i alternativa metoder för hälsan så testade jag allting. Jag har testat enormt många metoder, dieter, terapier och så vidare. Säg en sak och jag har testat det. Men trots allt det här så blev jag aldrig helt bra. Jag kunde ibland bli bättre, men inte bra. Men jag var övertygad att svaren på våra problem låg i alternativmedicinen. Jag hade börjat utveckla en enorm rädsla och ett enormt motstånd till läkarvården. Jag kände mig så traumatiserad av mina besök där. Det antingen inte blev trodd eller förlöjligad. Och absolut inte fick den hjälp jag behövde. En gång när jag hade en inflammation i ögat. Och i stort sett blev påtvingad läkemedel. Så slutade det med att medicinen kroniskt skadade mitt ena öga. Då skrattade de åt mig när jag kom på återbesök. Och sa att ja, så kan det gå ibland. Jag har absolut träffat bra vårdpersonal i mitt liv. Fantastiska människor som verkligen vill och gör ett otroligt jobb. Men jag hade också upplevt så mycket jobbigt som satt så djupa spår i mig. Det har känt mig så otroligt utelämnad och förminskad. Och det är det som händer då. Man börjar förakta. Plus allt jag såg när jag jobbade inom vården som tilläts försiggå liksom. Att jag inte blev bättre av allting alternativt som jag försökte med trodde jag berodde på mig. Att jag inte var som alla andra. Att det var något fel på mig i min kärna. För det hade jag känt i hela mitt liv. Plus att det verkade logiskt. Det kändes ju som att alla andra blev hjälpta av olika alternativa metoder. Jag läste också till näringsterapeut någon gång här. En 2-årig utbildning i Stockholm. Och jag vet att jag tänkte under skolans gång att men det är så konstigt. För hur mycket vi än lärde oss och hur många olika terapeuter som höll i utbildningen så hittade jag aldrig rätt och kunde bli fri mina problem. Och samma med en del av mina klasskamrater. Det kändes så konstigt att jag skulle ha klienter och hjälpa dem, men att jag inte kunde hjälpa mig själv. Och jag tänkte att en utbildning borde vara upplagd så att eleverna fick verktygen att kunna hjälpa sig själva också. Men det finns kanske en anledning till varför de inte är uppbyggda så. Jag blev i alla fall en otrolig sökare. Väldigt stor del av mina pengar gick till olika terapier och kosttillskott. Hela tiden kändes det som att jag var så nära. Som att om jag bara testar det här så kommer allt att bli bra. Men jag blev aldrig helt bra. Jag hade byggt på mig en enorm kunskap inom hälsa. Och jag ville hela tiden lära mig mer. Och jag ville att kunskapen om alternativa metoder skulle spridas. För jag var ändå som sagt övertygad om att svaren låg där. Jag hade bara inte hittat rätt eller så funkade det bara inte på mig. Och jag har berättat i tidigare avsnitt vad som var min drivkraft med att jag startade Hälsosamt första gången. Jag ville verkligen hjälpa människor och vara med och bygga upp någonting nytt. Jag kunde aldrig stå för att vara sjuksköterska. Jag älskade mina patienter. Jag ville dem så väl och jag ville hjälpa dem. Men jag kunde inte stå för det jag var beordrad att göra som sjuksköterska. Ibland kunde hela dagar gå åt att endast dela ut mediciner. Och det kändes som att jag hade en munkavle på mig när det kom till vad jag fick och inte fick säga. Jag hatade det. Jag kände mig som den ensammaste människa i världen. För mina kollegor förstod inte vad jag menade när jag ifrågasatte. Så jag blev inte så himla långvarig där. Jag trodde som sagt aldrig att metoderna inte var tillräckliga inom alternativmedicinen. Jag trodde att det var något djupt fel på mig. Och folk tyckte att jag höll på för mycket. Att jag skulle ta det lite lugnt i mitt sökande. Men det var friska människor. Folk som inte hade en aning om hur jag upplevde min vardag. Jag började också söka väldigt mycket andligt. Jag kunde sitta i min lägenhet i flera timmar, flera dagar och kolla spirituella saker på nätet. Jag blev övertygad att mina svar fanns där. Det här blev min sista utväg kan man säga. Om jag skapat mitt tillstånd själv med tankar och manifestering och så vidare, då låg ju makten hos mig. Jag behövde inte gå till massa terapeuter och så vidare längre. Svaren låg hos mig, inte utanför. Och det är ungefär här då jag lägger ner Hälsosamt förra gången. Jag började tvivla på allt. Jag började känna att det här är ju samma sak. De här båda världarna av alternativ och konventionell medicin. För jag hade vid det här laget upplevt mycket hemskt inom alternativmedicin också. Och det kändes som att de växte samman de här två världarna. Och vilket de faktiskt har gjort på en del plan i vissa saker. Det finns såklart ofantligt mycket bra inom det alternativa. Som jag älskar och fortfarande använder mig av och rekommenderar andra. Likaså inom den konventionella världen. Men jag var helt slut och förstörd på att söka och aldrig komma i hamn. Jag kände mig väldigt otillräcklig, så vilsen. Men nu samtidigt så började jag se allting som energi. Och jag gick verkligen huvudstupa in i det. Problemet var att ju mer jag sökte andligt, desto mer vilsen blev jag. Ångesten blev otroligt jobbig. Och tvångstankar kom som blev brutala. Jag började bli mer och mer och mer trasig. Jag började äta enligt min intuition. Och det här är några år sedan nu. Och sedan dess har det här fullkomligt exploderat. Och i början kändes det, alltså det var som frihet. Jag hade under många, många, många år inte kunnat äta saker. Vissa i rädsla för att bli sämre och vissa för att jag blev sämre. Men jag var alltid den konstiga. Den som inte kunde vara med och alltid var annorlunda liksom. Nu skulle jag äta precis vad min kropp sa till mig. Inte vad någon annan sa. Och det här kändes så lovande. I början var det jätteskrämmande. Och sen kändes det otroligt befriande. Men jag kan nog ärligt säga att om jag inte hade gjort det här så hade det nog sparat mig väldigt mycket lidande. Jag hade nog kanske inte behövt bli så dålig som jag sen blev. Och det är inte intuitionen som talar, även om det känns så. Vi är så bortkopplade från vår intuition när det kommer till mat. Vi har så många beroenden som vi inte vet om och förstår. Som är det som verkligen talar. Även när det känns som man känner skillnaden. Och jag kommer prata mycket mer om det här i ett kommande avsnitt. Så snälla bli inte arga. Jag kommer prata mycket mer om det och olika nyanser av det senare. Jag började bli väldigt rädd för att vara själv. Vilket jag aldrig varit tidigare. Inte på det sättet. Jag började också bli väldigt beroende av adrenalin. Enda gången jag inte kände mig totalt förstörd var när jag var hög på adrenalin. Jag gjorde otroligt mycket dumma saker för att få uppleva highen av det här adrenalinet. Och för att inte behöva krascha som man alltid gör. När jag gjorde hälsosamt förra gången så kände jag ett otroligt syfte. Det är jag ju nu med. Jag hade så många planer på hur jag kunde jobba för att hjälpa sjuka människor mer. Hur det liksom borde vara när man blir sjuk. Den hjälpen man borde få och så vidare. Att kunna hjälpa människor på riktigt. Men allting försvann. Jag kände inte ett syfte med mitt liv längre. Alla planer blev bara tomma. Jag fick lägga dem på hyllan. Det var ett hålrum liksom. Att känna syfte har varit en av de viktigaste aspekterna alltid för mig. Men det var borta. Och jag var så otroligt vilsen. Allt jag ville var bort. Bort långt, långt där någon kunde lösa mitt liv. Så har jag alltid känt. Alltid hoppats på att en dag kommer något. En dag möter jag någon som kommer ändra allt. Men nu blev det brutalt. Jag blev allergisk mot mitt liv. Jag började sälja av allt och ge bort alla mina saker jag ägde. För jag ville bara köpa en biljett någonstans och hoppas att allt skulle lösa sig. Hade jag gjort det, hade jag kommit iväg, så hade jag nog inte funnits kvar. För allting blev så mycket värre. Allt blev till tvångstankar. Och jag liksom letade dygnet runt. Det kunde vara liksom att jag kände att jag var tvungen att gå åt ett speciellt håll. Eller prata med någon. Eller äta något. Eller alltså vad som helst. För då skulle jag komma närmare att hitta min hälsa. Och ett liv jag ville leva. Och gjorde jag inte det, så skulle jag komma längre ifrån. Alltså det kunde se ut. Jag kommer ihåg när jag bodde i Göteborg. Jag kunde vara ute och gå. Och jag kom liksom aldrig hem. Jag var ute i flera timmar. För jag var tvungen att följa de här tankarna. Jag var tvungen att gå åt ett visst håll. För tänk om jag missade chansen nu. Då var det ju mitt fel. Så i varje korsning så blev det fruktansvärt jobbigt. Ska jag ta höger eller vänster? Vad säger tankarna liksom? Vad är rätt, vad är fel? Och jag var jättetrött och ville hem. Men jag var tvungen att följa det här. Och till slut, alltså jag kom hem flera timmar senare helt dödstrött. Så det spårade liksom. Och jag kom till en plats när jag inte längre kunde ta hand om mig själv. Alla mina symptom blev helt galna. Jag var tvungen att flytta hem till mina föräldrar som fick ta hand om mig. Och det här var en otroligt tuff period för oss alla. Jag var väldigt deprimerad. Allt var så mörkt. Och jag har varit i sånt mörker att jag velat avsluta mitt liv flera gånger under livets gång. Men den här gången var det på en helt ny nivå. Jag hade kommit ytterligare en nivå längre ner som jag inte trodde fanns. Jag insåg nämligen att alla gånger som jag har hamnat i ett mörker tidigare i livet, så har jag tagit mig upp på något sätt. Och det betyder ju statistiskt sett att om jag mot förmodan skulle ta mig upp även från det här mörkret, så skulle jag tids nog hamna där igen. Och där och då, när jag insåg det, så slocknade det sista lilla i mig. Då föll jag liksom ännu längre ner. Och jag var klar, jag orkade inte mer. Jag hade nu enorma tvångstankar, de utvecklades. Tvångstankar kan komma i många olika former. De vanligaste vi hör om är kanske att man behöver kolla spisen 10 gånger innan man går ut och så vidare. Men Emma har ju också delat med oss att det kan vara på flera olika sätt. Och ett av de svåraste fallen han sett med tvångstankar, det var en kvinna som inte trodde att hennes huvud satt kvar på hennes kropp. Alltså hon var tvungen att bära med sin spegel vart hon än gick för att försäkra sig om att huvudet satt kvar på kroppen. Alltså hon förstod intellektuellt att huvudet satt där. Men hon var liksom tvungen att titta för hjärnan spelade henne ett spratt. Och för mig var det att jag trodde att jag var den hemskaste människa på jorden. Jag kunde inte, hur mycket jag än försökte, se att det fanns en skillnad på mig och Hitler. Eller någon annan som gjorde fruktansvärda saker. Och jag förstod ju intellektuellt att jag inte gasat ihjäl 6 miljoner människor. Alltså det visste jag ju, jag förstod. Jag har gjort misstag i livet. Absolut, det är jag den första att skriva under på. Men inte mycket värre än de flesta andra. Och speciellt inte i den kalibern. Men jag kunde inte se skillnaden. Jag kände som att jag var precis lika vidrig liksom. Att jag var en av de värsta varelserna på jorden. Och det här mörkret var ständigt närvarande. Det åt upp mig. Det var inte att jag hade lite dåligt självförtroende liksom. Jag var övertygad att vi var samma sak. Jag var så äcklad av mig själv i det här laget att det gick knappt att stå ut. Plus att tankar av alla möjliga slag bara malde i huvudet. Skrek liksom där hela tiden. Många gånger med allt jobbigt som hände så jag undrade om jag var i en psykos. Fast jag var medveten om det. Och då är det ju kanske inte en psykos. Men det var så det kändes liksom. Jag höll på att bli tokig. Plus den omvälvande upplevelsen att behöva flytta hem. Det är liksom ingen som önskar sig det när man är 30. Jag ville ju liksom vara bort till något varmt land där allt kunde ordna sig. Jag upplevde det som att jag brann i helvetet. Fysiskt, andligt, känslomässigt. Det var liksom så jag upplevde det och så jag förklarade det. Jag trodde ju att det var för att jag var så hemsk liksom. Jag började bli väldigt rädd för mig själv. Jag kände att jag inte kunde lita på mig själv. Min tillit till andra människor var väldigt, väldigt skadad vid det här laget av olika anledningar. Jag har varit rädd för andra människor flera gånger. Men att inte kunna lita på sig själv och vara rädd för sig själv, det är något helt annat. Min ångest var brutal. Och det var så svårt för jag hade fruktansvärda mardrömmar under den här tiden. På dagarna åt ångesten upp mig och under natten så åt mardrömmen upp mig. Det kändes som att jag aldrig fick en paus. Jag kunde inte vara vaken, jag kunde inte sova. Och det här var innan jag visste om vad MM säger om mardrömmar, så det gjorde mig väldigt, väldigt rädd. Och för att klara av det här ständigt jobbiga i mitt huvud så började jag måla möbler. Jag har alltid älskat att renovera möbler. Och nu hade jag en speciell färg och kulör som jag började måla alltid. Och min pappa såg att jag fick en liten stunds andrum när jag gjorde det här. Så han bistod mig att åka och köpa färg när det behövdes och upplåta möbel efter möbel. Och snart hade nästan alla möbler i deras hus målats om till denna mörka grafitgrå färg. Min kropp var i totalt kris. Jag hade migrän ibland flera gånger per vecka nu. Mina händer var ihopknutna, helt spända hela tiden. Precis som mina axlar som var helt uppdragna. Jag var tvungen att räta ut fingrarna och försöka slappna av i axlarna. Men sekunden efter så var de tillbaka. Och jag var så svag inuti. Jag gick helt böjd och liksom höll om mig själv hela tiden. Som att jag kramade mig själv. Och det var inte mycket kvar. Min själ var borta. Jag kände inte den längre. Det var tomt. Och jag fick hjälp av spirituella människor som försökte hjälpa mig. Men den var väck. Och det var en av de absolut, absolut jobbigaste sakerna. Och det är också väldigt svårt att prata om med folk. De förstod ju inte det som jag sa. Att min själ är borta. Den finns inte här längre. Men det var väldigt tufft. Mitt nervsystem var så otroligt känsligt. Men jag förstod ju inte riktigt då att det var nervsystemet. Jag hade som elchocker i magen. Nu vet när man tar på ett elstängsel. Precis så var det i magen. Flera gånger per dag. Det kunde komma när som. Det gjorde fruktansvärt ont. Jag kunde inte hantera intryck. Ljud, ljus, jättesvårt. Under perioder kunde jag inte ens lämna huset av den här anledningen. Känslan var också väldigt påverkad. Jag hade svårt att ha kläder på mig. Det var jättejobbigt med tyget mot kroppen. Jag fick ha väldigt löst sittande kläder hela tiden. Musik hade jag jättesvårt att lyssna på. Det kändes som att vibrationerna slog mot kroppen. Jag klarade inte av någonting som satte minsta lilla press på mig. Jag var tvungen att byta telefonnummer. Jag hade endast kvar några få nära vänner. För jag klarade inte av pressen av att få ens ett enda sms. Ett sms-pling betydde att någon försökte nå mig. Och att det med stor sannolikhet krävdes ett svar från min sida. Och jag kunde inte hantera det. Jag vaknade också varje natt, flera gånger, av att jag kvävdes. Alltså jag flög upp. Det kändes som att jag inte svalt min tunga och att jag höll på att kvävas till döds. Flera gånger varje natt. Det adrenalinpåslaget var inte att leka med. Men sen kunde jag andas igen när jag liksom flög upp och vaknade till. Jag hade även väldigt jobbigt med sömnparalyser. Mitt hår höll på att göra mig totalt galen. Det var som att det var för tungt att bära. Jag höll på att slita av det varje dag. Varje dag i 6 månader så brottades jag med mig själv om jag skulle raka av det eller inte. Och en dag så orkade jag inte mer. Ingen ville hjälpa mig att raka av med mitt långa blonda hår. Så en morgon så gick jag upp, tog pappas rakapparat och tog bort allt. Och jag kommer ihåg att jag grät. Men samtidigt så var det en sån frihet att slippa känna den här tunga, jobbiga känslan som höll på att driva mig till vansinne. Och det är absolut inget fel på att ha kort hår eller raka av sig håret. Men det var inte det jag ville. Jag har alltid velat ha långt hår. Mina föräldrar vaktade mig väldigt mycket under den här tiden. Jag var i stort sett aldrig själv. Min mamma har berättat efteråt om den här morgonen. När jag rakade av mig håret. Jag sov ganska länge på morgnarna under den här perioden. Pappa åkte till jobbet tidigt och mamma jobbade hemifrån och gick ut med hundarna varje morgon. Och det tyckte hon var bland det jobbigaste. Hon visste hur dåligt jag mådde. Kunde ju prata om det. Även om jag försökte utlämna det jobbigaste för att bespara henne. Så varje morgon när hon gick ut med hundarna så var hon alltid orolig för att lämna mig själv. Och jag sov ju, men oron fanns alltid där. Och den här morgonen så hade jag gått upp och rakat av mig håret när hon var ute. Och när hon kom in genom dörren så ropade jag till henne att hon inte skulle bli chockad när hon såg mig, för jag hade inget hår kvar. Men där och då så blev hon lättad. Hon hörde min röst när hon kom in när jag ropade. Och håret kunde hon inte bry sig mindre om. Det till och med inspirerade henne till att våga raka av sig sitt eget hår, som hon hade velat göra länge. Och ni undrar kanske varför jag inte också fick hjälp av sjukvården eller psykiatrin kanske. Att mina föräldrar inte körde upp mig liksom. Och jag kan säga att de fick ta mycket kommentarer från andra som inte förstod hur de kunde göra så. Bolla mig hemma. Men grejen är att jag hängde kvar som en liten, liten tråd. En liten nylontråd kändes det som. Jag visste att om jag söker hjälp så behöver de bara så lite som andas på mig, så finns jag inte längre. Jag var rädd att om jag sökte så skulle de hitta något allvarligt fel på min kropp, och det hade jag inte klarat av att höra. Jag var samtidigt rädd att de kanske inte skulle hitta något alls. Att de skulle säga att jag var helt frisk. Och det här är väldigt vanligt förekommande. Att någon mår väldigt dåligt. Något är verkligen fel. Det finns en anledning till att någon mår dåligt. Men alla prover visar inget konstigt. Så då ifrågasätts patienten. Och det hade jag inte heller klarat i det tillståndet. Jag skulle inte rekommendera någon i den situationen att inte söka hjälp. Och jag funderade många gånger om det verkligen var rätt. För den här gången så kände jag att det här kommer inte jag att fixa själv. Men vad skulle de göra? De hade aldrig kunnat hjälpa mig tidigare. Varför skulle de magiskt kunna hjälpa mig nu? Jag var allergisk mot dem. Mot alla egentligen. Men jag funderade många gånger på om jag skulle ändå ta mig till psykiatrin. Jag har jobbat där. Jag vet vad de skulle göra. Och jag ville inte ha den hjälpen. Och kanske skulle det vara en självklarhet för någon annan. Eller någon som är förälder till någon som mår så dåligt. Men problemet är också att både jag och mina föräldrar har fått se på väldigt nära håll flera tillfällen när det inte gått så bra där. Så för oss så var det ingen garanti alls för att jag skulle överleva det. Så jag blev kvar hemma. Min mamma, min älskade mamma, är en väldigt klok kvinna. Hon skaffade en hundvalp till mig, lilla Alfred. Han blev min bästa och trognaste vän genom allt. Jag kände en sån kärlek till det här lilla knytet. Och jag vill skydda han till varje pris. Han är en stor anledning, om inte den största, till att jag orkade hålla ut. Och när allt det här pågick så förstod inte jag så mycket. Jag var fortfarande inne i min andliga värld när jag såg tecken i allting och knappt trodde på fysiska problem längre. Alltså jag var så bortkopplad. Jag tänkte att orsaken till att jag inte kunde ha kläder på mig var för att jag nog verkligen var menad att ta mig utomlands och bo där i värmen. För jag ville ju verkligen bara bort. Och när jag inte klarade av att ha mitt hår kvar så trodde jag att det var kanske för att jag skulle bli munk. Alltså jag kollade till och med upp olika kloster utomlands som jag kunde ta mig till. Jag hade ju gjort mig av med i stort sett alla ägodelar och jag hade inget hår. Så att det kändes som att en stor del av förberedelserna redan var gjorda. Alltså jag sökte liksom förklaringar och tecken i allt. Så här levde jag i ett år ungefär. Allting gick otroligt upp och ner. Ibland hade jag absolut ingen energi. Ibland kunde jag göra ganska mycket. Jag började ta mig an väggarna i huset med färg när möblerna tog slut. Jag levde på choklad och mycket annat. Jag åt vad jag trodde var enligt min intuition, eftersom inget annat hade fungerat tidigare. Jag tänkte på något sätt att om jag bara ger kroppen det den frågar efter tillräckligt många gånger så kommer det att lösas upp sen, mitt behov av den här sortens mat. Energin som jag hade ibland förstår jag ju nu var på grund av allt koffein jag fick i mig. Vi brukade skoja hemma att det var endast vi som fick det här chokladföretaget att gå runt. För mamma och pappa visste inte heller vad de skulle göra, så de såg till att kylskåpet alltid var fullt med choklad. Jag blev tipsad av en vän och alternativterapeut som jag litade väldigt mycket på, om en psykolog. Och den här vännen trodde på mig och trodde inte att det var något psykiskt fel på mig. Men sa att det kunde vara skönt att prata med någon nu när jag gick igenom allt jobbigt. Så efter att vi pratat om det ett tag så tänkte jag att, ja okej. Okay. Den här psykologen skulle tydligen vara väldigt, väldigt duktig och speciell. Så jag bokade en tid och tog mig dit. Och återigen öppnade jag upp och berättade allting och hur jag upplevde allt och så vidare och så vidare för ytterligare någon som sades kunna hjälpa mig. Och när jag var klar så säger hon: "Det är solklart för mig varför du är i den här situationen." "Jaha," säger jag. "Ja, du upplever allt det här och har flyttat hem för att du söker den kärlek du aldrig fick när du var liten." Jag bara: "Ha?" "Ja. Och nu är det upp till dig. Vill du ta dig förbi det här så behöver du göra jobbet som krävs. Bara du kan bestämma dig om du vill ta dig ur det här." Alltså jag var i chock. Är det här på riktigt igen? Jag har ju suttit hos hur många som helst. Gått igenom varenda detalj i mitt liv för att möjligen hitta något som gjort att jag mådde dåligt i nutid och jobbat igenom det. Ska jag göra det igen, menar hon. Hur många gånger krävs? Jag vet folk som aldrig ägnat en sekund åt deras förflutna och mår skitbra. Mina föräldrar är inte perfekta, det är ingen. Men de var inte orsaken till att jag inte kunde ta hand om mig själv. Hade förlamande tvångstankar, ångest, fysiska symptom i min kropp. Och så deprimerad att jag inte längre ville leva. De försökte ju hjälpa mig ta mig ur det. Jag gick från den psykologen och gick inte tillbaka. Men ett år gick, som sagt. Sen hände det något. Och jag kommer ihåg att jag stod i köket. Och det var som att kroppen bara sa stopp. Det kändes som att den växlade ner till något slags överlevnadsmode. Bara klarade av det allra viktigaste. Alltså jag kände det fysiskt. Och jag kunde liksom ha en konversation med kroppen. Eller leven kanske. Alltså jag vet inte riktigt. Men jag hörde den. Och den sa till mig liksom: "Jag har verkligen kämpat. Vi har kört på ditt race jättelänge nu. Jag klarar inte mer." Och då blev jag totalt tokig. Alltså jag skrek inombords: "Du klarar inte av mer. Du har ju aldrig funkat. Jag har ju lagt ner mitt liv på att försöka få det att funka som alla andras. Men det går ju inte." Alltså jag var helt vansinnig. Jag tappade det totalt. Det var som att min kropp ville att jag skulle äta något lättare än mer nyttigt. Och jag bara fortsatte att skrika: "Jag vägrar gå tillbaka till hälsovärlden. Jag vägrar. Jag har gjort allting där. Det funkar inte. Det är så fruktansvärt smärtsamt. Fattar du inte det?" Och då, som från ingenstans, kände jag en känsla i min mage. En känsla som jag visste exakt vart den kom ifrån. Och det var från en tid när jag, måste ha varit 2016, fick Anthonys första bok, Medial läkning, av en kompis. Ni fattar vad som väntar. Och jag var så imponerad. Jag kommer inte ihåg jättemycket av den här tiden. Men jag kommer ihåg att jag köpte min första juicemaskin och började juica selleri. Och min mamma hade även boken då. Och jag kommer ihåg att jag pratade med henne i telefonen och sa att: "Mamma, tänk om this is it, liksom. Tänk om vi äntligen har hittat rätt." Min mamma var nämligen första man på att haka på alla saker jag någonsin testat för min hälsa. Bästa supporten någonsin. Och jag vet att jag gjorde smoothien från första boken. Ni vet, den med bara banan, bär och dadlar. Och först tyckte jag att det var konstigt. Det var ju en efterrätt liksom, tyckte jag. Bara socker kändes det som. Men jag kommer ihåg att jag kände en sån speciell känsla i min mage när jag drack den första gången. Alltså magen blev lugn. Och det har den aldrig varit. Och den har alltid varit enormt svullen liksom. Men sen, och jag kommer inte ens ihåg att jag la undan med det här läkningboken. Jag kommer bara ihåg att jag blev som uppslukad av den så kallade spirituella världen. Då det liksom bara gick totalt ut för och jag tappade mig själv. Med framspolning till jag nu stod där i köket, så var det den känslan jag kände i min mage. Det var så att min kropp bad mig att testa det. Och jag blev helt ställd. Det var faktiskt det absolut enda jag kunde tänka mig att testa. Att ge en chans. Och jag var helt förundrad. För där och då började jag fundera på vad som hade hänt. Varför jag hade ens lagt ner boken. Jag hade ju varit så fascinerad av den. Jag hade inte ens tänkt på MM eller den här känslan i magen sedan dess. Flera år tidigare. Men jag sa i alla fall till kroppen att ja, det kan jag göra. Jag kan testa det. Och den stunden kommer jag alltid komma ihåg så länge jag lever. Och alltid vara tacksam för min kropp, änglarna, vad det nu var som var inblandat. För det förändrade allt för mig. Mamma hade medial läkningboken hemma, så jag började läsa den och sätta mig in. Och tack gode Gud för den vändningen. Det är verkligen vändningen, men det vore fel att sluta där. Att bara säga att sen förändrades allt, jag blev frisk, må bättre än jag någonsin kunnat drömma om. Både kroppsligt, psykiskt, själsligt. Hår växte ut jättesnabbt till den bästa kvaliteten jag haft sedan jag var liten. Min hjärna fungerar bättre än någonsin, bla 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 bla. Allt det här är sant, men jag vill gärna dela med mig lite mer. För resan därifrån tills dit jag är idag var allt annat än lätt. För en del så går vägen till återhämtning väldigt snabbt. För andra så tar det tid. Och resten av det här avsnittet är från sistnämnda. För mig blev allt sakta men säkert bättre. Men det gick väldigt upp och ner och det tog tid. Det tog ungefär kanske 2 till 3 år för mig att ta mig till en riktigt, riktigt bra plats. Men då hade jag många bra stunder fram till dess också. Jag började i alla fall att inkludera lite olika saker med en gång. Jag hade mycket gifter i kroppen och fick börja väldigt sakta. Jag började med lite citronvatten, sedan en klunk sellerijuice. Sen gick det inte mer. Så då gav jag resten till mamma som fick dricka upp. Som inte tyckte att det var så farligt. Och det här är viktigt. För att den klunken sellerijuice ledde mig till 2 klunkar. Och sen till 3 klunkar. Och till slut upp till 1/2 liter. För att sedan bli 1 liter. Även om det tog tid. Och förringa aldrig de små sakerna du klarar att göra. Hade jag tänkt att den där klunken inte var värt något så hade jag aldrig kommit framåt. Så fortsätt att inkludera och det kommer bli lättare. Jag försökte ta bort nej-maten. Jag fick bli väldigt kreativ och komma upp med olika strategier för att lura mig själv många gånger. För att komma framåt och bort från dem helt. Men med lite list så tog det bara 1 vecka egentligen. Och jag har aldrig haft behov av dem sedan dess. Jag började läsa böckerna. Och när jag säger läser så menar jag läsa så gott det gick. Jag hade otrolig hjärndimma och varje mening fick läsa om 10 gånger minst. Min tillit var borta. Jag förstod informationen, att den var annorlunda än något annat. Men jag tvivlade ändå på om den kunde hjälpa mig. Och på Anthonys Instagram så delar han ju människors läkningsberättelser. Och jag letade bland dem så många gånger för att hitta någon som beskrev samma symptom som jag hade. Det var som att jag var tvungen att höra någon beskriva att de läkt från exakt samma sak som jag hade. Och ju mer jag läste och satte mig in i informationen, ju mer såg och hörde jag Anthony beskriva mycket av de problemen som jag hade. Han kunde beskriva symptomen, men även hur det kändes att uppleva dem. Jag var helt i chock. Han kunde till och med förklara i detalj varför det kändes som att jag blev strypt. Som att jag hade ett snöre runt halsen när jag blev nervös, som jag pratade om innan. Eller varför jag inte kunde ha kläder på mig. Det var helt otroligt. Varje morgon så gick jag upp och gjorde morgongrejerna. Citronvatten, sellerijuice, smoothie och så vidare. Jag var så trött. Ibland gick det bra, men ofta i början så grät jag för att jag orkade inte. Ibland fick jag sitta på en pall i köket. Men jag visste bara att jag var tvungen att fortsätta. Ena foten framför den andra varenda eviga dag. Tills någon dag långt där framme så skulle det inte vara så här längre. Det var löftet från Anthony. Den enda människa som någonsin kunnat förklara varför jag mådde som jag gjorde. Och som aldrig hade krävt något av mig. Aldrig hade krävt att jag skulle ändra på mig. Det var inte mig det var fel på. Det var saker som hade tagit sig in i min kropp och som orsakade mina problem. Och de här kunde jag göra någonting åt. Jag vet att jag så många gånger önskade att jag hade cancer istället. Inte för att jag tror att det är lätt på något sätt. Eller att jag vill ha det. Och det var en barnslig önskan. Men jag tänkte att om det var cancer som var mitt problem så hade andra människor förstått mig bättre. De hade visat sig stöd och hjälpt mig. För nu var jag, förutom mina föräldrar och hundar och några andra, väldigt, väldigt ensam i det. Först jag märkte, tror jag, som hände med kroppen när jag satte igång var att mina ögonvitor blev klarare när jag såg dem i spegeln. Och sen försvann det där äcklet i kroppen som jag gått runt och burit på hela mitt liv. Alltså det var borta. Det var inte jobbigt att vara i min kropp längre. 30 år av äckel var bortblåst. Mina celluliter började bli mycket, mycket mindre. Jag hade fått överallt, inte bara på låren, alltså armarna, överallt. Min migrän satt kvar ett bra tag, även om den förbättrades snabbt. Min vikt började gå ner. Jag började kunna se klart. Jag hade ångestfria dagar. Det blev lite ljust. Men det här sista gick sakta. Först förstod jag inte riktigt vad som hände. Jag förstod inte vad jag upplevde. Det var som, jag vet inte, en känsla, ett tillstånd. Jag kunde inte riktigt ta på det. Det var ju ljust, men inte så som jag hade upplevt det tidigare innan jag flyttade hem ens. Det var på en ny nivå. Jag förstod ärligt talat inte vad det var först. Men så lyssnade jag på en som pratade om ME på Instagram. Som sa att med de där ljusa stunderna som kommer lite då, de kommer bara bli längre och längre. Och till slut så kommer det att vara ditt normaltillstånd. Men så gör det på att ramla baklänges. Var det så det skulle kännas, menade han. Hela tiden sen. Alltså jag var i chock. Jag kunde inte föreställa mig det. Jag hade haft ångest och depression så länge jag kunde minnas i olika svårighetsgrad. Så det här var något jag aldrig hade upplevt. Och de stunderna kom, helt rätt, lite mer och mer. Men sen kom mörkret igen. 3 steg fram, 2 tillbaka. Det pratar AV mycket om. 3 steg fram, 2 tillbaka. Det är så en läkningsresa ser ut. Och när de här stegen tillbaka kom, när mörkret kom igen, alltså det var brutalt. Jag bönade och bad att jag inte skulle behöva in i det igen. Men det kom och det gick över. Och ljuset kom mer och mer ofta och mörkret mer och mer sällan. Tills en dag när ljuset dominerade helt och mörkret var få undantag. Mitt hår växte ut snabbt. 1 år efter att jag rakade det var liksom ute igen. Inte riktigt lika långt som innan. Men jag hade liksom inte kort hår längre. En dag i början därefter jag började med MM så satt jag i mina föräldrars utrum med naturen runt om mig i soffan och läste kostguiden. Det kapitlet i början där när han pratar om jorden och regnet som faller över jorden och hela den processen med reningen. Så kände jag som en duns. Det var som att jag kom tillbaka i min kropp igen. Det var helt otroligt. Jag kände ju verkligen att jag vet inte, flöt omkring i universum och såg allt i energier och vet inte vad. Men helt plötsligt så var jag tillbaka. Som att min själ också kom tillbaka. Den var långt ifrån hel, men den var tillbaka. Jag var också helt i chock ju mer jag läste och ju mer jag såg av hela det här communityt som har byggts upp av människor som använder sig av MMS-info. Så länge som jag hade lärt mig om hälsa, så mycket kunskap jag hade byggt upp. Och jag insåg att jag kan absolut ingenting. Allt jag lärt mig, förutom erfarenheterna såklart, är inte värt någonting. Jag såg 15-åringar på Instagram som vände sina liv och kunde mer än mig med den här informationen. Jag var tvungen att slänga ut allt som jag hade lärt mig vad gäller hälsa och lära om på nytt. Och ju friskare jag blev och desto klarare i huvudet jag blev, desto mer kunde jag läsa. Jag studerade hans material otroligt mycket. Tid var ju det jag hade. Jag läste alla böcker, lyssnade på alla radioprogram och lyssnade på alla lives. Under den här resan, med alla upp- och nedgångar, så har jag haft stöd i olika saker. Jag har haft naturen och skogen utanför huset. Jag vet inte hur det har gått annars. Jag har kunnat odla på våren och sommaren i trädgården, vilket var något jag hade velat göra länge. Och det har gett mig så otroligt mycket. Men utan mina föräldrar, deras hund Hachi och min hund Alfred, så hade det inte gått. MM-infon och de räddade mig. Jag hade inte varit här idag om någon av dem inte hade funnits. Mamma som lyssnade på mig och stöttade mig till 100%. Som behöll mig hemma fast ingen annan förstod. Som litade på mig. Som började äta MM-mat med mig från nästan dag 1. Pappa och Alfred. Alltså, MM säger ofta keep a light heart. Vi måste försöka keep a light heart när vi läker. Och det här har varit otroligt svårt för mig. Jag är allvarligt själv. Det är en av mina mindre bra egenskaper. Jag tar livet på lite för stort allvar. Så utan min pappa och Alfred hade det inte varit möjligt. Pappa är den roligaste mannen på denna jord. Och det är inte bara jag som tycker det. Han har varit min klippa. Han har fått mig att kunna hålla en viss distans till allt. Till mig själv, till alla symptomen. Han har till och med kunnat få mig att skratta även i tuffa stunder. Och bara den bedriften förtjänar en egen stjärna i himlen. Alfred, min älskade lilla affe. Han fick dra ett tungt lass med att försöka att lätta upp mig när det var tufft. Han är expert på, fråga mig inte hur, att blixtsnabbt ta tag i strumpor som sitter på fötterna och dra av dem. Sen springer han det snabbaste han kan iväg så att man får jaga han runt hela huset. Och när man väl får tillbaka den här strumpan så är den genomblöt. Och det här knepet med flera körde han med när han kände att jag började dippa. Så fort jag började dippa så drog han igång. Det var som att han sa, kom igen Matte, fall inte nu. Hans entusiasm och idérikhet gjorde alltid att det lättades upp lite för mig. Även om jag var för trött för att jaga han speciellt länge. Hachi, mamma och pappas hund, var en av de klokaste jag vet. När jag ibland låg på golvet och skrek för att jag inte visste hur jag skulle överleva en sekund till med det ständiga mörkret i huvudet och de fruktansvärt mörka tankarna som bara malde när allt var så svart liksom. Då kom han och la sig jämte mig på golvet fast han hade så svårt att röra på sig och bara låg där och lät mig blöta ner hela sin päls med mina tårar tills jag kunde ta mig upp igen. Höll jag och mina föräldrar på att bli tokiga på varandra ibland under resans gång? Absolut. Men de är mina största hjältar och jag kommer alltid att minnas allt de har gjort för mig. Ibland när jag berättar om dem för andra så får jag höra, ja men de är dina föräldrar, det är sånt de ska göra. Men nej, mina föräldrar är inte bara vanliga föräldrar. Kanske i den bästa av världar att det ska vara så. Men jag vet många föräldrar som inte hade gjort för sina barn vad mina har gjort för mig. Och det är vi tacksam för. MM delar inte bara med oss vad vi kan göra med maten för att läka. Han berättar även hur vi har rätt att be änglarna om hjälp när vi behöver. Och det här blev otroligt viktigt för mig. Och det vill jag gärna prata lite om, för jag vet att många kan tycka att det är konstigt. Men utan deras stöd så tror jag inte heller att det hade gått. Jag hade inte orkat med mörkret. Och det finns en anledning till att MM inkluderade ett helt kapitel om dem i sin första bok redan. Han lär oss hur vi ska be till dem och vilka vi ska be till. Att vi behöver prata högt. Alltså vi kan viska men vi kan inte bara tänka. Och vi behöver säga specifika änglars namn. Och det här är en viktig del som många inte vet om. Och att det är därför många människor upplever att de inte får svar på sina böner. Jag har bett hela mitt liv men inte känt att det gick så himla bra med tanke på vart jag befann mig. Anthony säger att änglarna hör oss och att våra böner alltid blir besvarade. Det kanske inte är på sättet vi tror, eller ens under vår livstid, men de blir alltid besvarade. Och det var lite jobbigt i början, men efter ganska kort så var änglarna mina ständiga kompisar som jag pratade med hela tiden. Till denna dag så pratade jag nog mer med änglarna än med någon annan. Ofta kände jag i början att de kommer att hjälpa mig att bli frisk, om så bara för att slippa höra mitt ständiga tjat. En sak som hände väldigt snabbt när jag började be om hjälp, det var att jag fick som en bild eller vision i huvudet. Det var på en människa runt andra människor på en speciell plats. Och jag vet att jag var fascinerad av det här. Jag visste inte alls vilka de var eller varför jag såg dem. Och jag var så lärd i att vara i nuet att det kändes fel att drömma sig bort och ta reda på mer. Men MM har lärt oss att vara i nuet är det sämsta stället att vara för någon som är sjuk. Vi behöver ta hjälp av dåtid och framtid. Och min dåtid var inget jag kände minsta lilla hjälp av, snarare tvärtom. Jag fick sån ångest bara av att tänka på den. Så jag försökte ta hjälp av min framtid. Men det var inte lätt för att jag var trasig. Jag hade inga framtidsdrömmar kvar. Jag visste liksom inte riktigt varför jag skulle läka. Alltså vad hade jag att läka för? Förutom Alfred så kände jag att jag hade inget att leva för om jag skulle bli frisk. Men när jag fick tillåtelsen av Anthony att inte vara i nuet så började jag bli intresserad av vad jag fick se om de här människorna och platsen. Så jag började vara där mer och mer. Och till slut så började en liten undran formas i mitt inre. Kan det vara så att den här personen är den jag en dag kommer vara? Och jag skrattade åt det först. För den här personen var så mycket mer och annorlunda än jag var. Alltså jag var trasig, svag, jag hade inget att leva för. Den här personen var helt stark och hade ett syfte. Och ju mer tiden gick så vågade jag tänka de här tankarna ännu mer och till slut så blev det en av mina absolut största drivkrafter. För ju mer jag läkte, desto säkrare blev jag att det där, det är jag en dag. Jag kände hur glappet mellan oss började sakta, men säkert bli mindre. Och som jag sa tidigare i avsnittet har det varit otroligt viktigt för mig att känna syfte. En av de svåraste sakerna när jag blev dålig var att jag kände inte det längre. Och när jag inte känner syftet så blir allt meningslöst. Så syftet sänger blev min trogna följeslagare. Men till slut så visste jag precis vad jag kämpade för. Jag visste precis vart jag var på väg. Vad jag skulle göra sen. Att jag skulle kunna använda det jag varit med om för att hjälpa andra. Det skulle få en mening alltihopa. Jag skulle kunna hjälpa människor på riktigt, äntligen. Tack vare det jag lärt mig. En sak som jag är övertygad att änglarna gjorde, det var att sätta en snutt av en låttext i mitt huvud. Jag insåg ju att min resa skulle ta ett tag. Att det inte skulle gå så snabbt som jag önskade. Och att jag skulle ha det tufft innan allt försvann. Och allt blev bättre. För kroppen kan endast läka så mycket på en dag. Och det här var tufft för, som sagt, det var knappt att jag stod ut. Men helt plötsligt så hade jag en dag i huvudet. Ni vet den där låten med Tommy Nilsson. En dag, na 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 na. Ja, jag vet att jag inte sjunger. Och jag kunde inte låten. Men bara de två orden fanns alltid närvarande. Det blev till mitt mantra. Och ja, det låter kanske konstigt, men jag mådde så fruktansvärt och jag kunde inte alltid se klart. Men den här snutten liksom kom hela tiden. Och jag kände att jag kämpade för att en dag inte vara här längre. Det är tufft nu, det är fruktansvärt nu. Men jag gör allt det jag gör för att en dag kommer mitt kämpande att leda mig till en annan plats. En dag, en dag, en dag. Jag har behövt säga det miljontals gånger till mig själv under resans gång. Jag pratade mycket med änglarna. De fanns alltid där. Och jag kommer speciellt ihåg en natt när jag kände att det blev för tufft. Jag kände att så det går inte längre. Jag kan inte må så här längre. Jag står inte ut. Det går inte. Jag vädjade till änglarna. Gav dem ett ultimatum. Och jag kommer ihåg för att det var en sån speciell stund. Jag kände att jag hade deras uppmärksamhet. Att de fanns hos mig. Allt blev stilla. Och jag sa att jag förstår allt som har hänt i min kropp. Jag gör det. Jag förstår nu hur tufft min kropp har haft det. Jag förstår att den aldrig var emot mig. Jag förstår att jag har flera virus, mycket gifter och tungmetaller och så vidare som kroppen nu äntligen får hjälp med. Jag förstår att min kropp vill läka. Men änglarna, jag tror kanske att det är för sent. Jag orkar inte kämpa den här resan om det är så att det är för sent. Om jag är för dålig. Om det har gått för långt. Om min hjärna aldrig kommer funka igen. Då vill jag säga stopp här och nu. Jag har lidit tillräckligt. Jag vill inte mer. Om det inte finns ett liv för mig där framme. Om jag inte kommer att bli helt, helt, helt bra. Då vill jag att ni hjälper mig att avsluta det. Låt mig inte vakna upp igen imorgon bitti. Låt mitt lidande få ett slut. Det är vad jag vill. Men om jag har ett liv som väntar. Om det stämmer den visionen jag har fått. Då ska jag försöka med allt jag har att inte tvivla mer. Jag ska göra allt, verkligen allt för att ta mig dit. Och jag kände det som att det var en speciell stund. Jag var till och med nervös när jag somnade. För jag kände att kanske faktiskt inte vaknar igen. På morgonen på vaknade jag. Och kanske är det självklart för någon som lyssnar. Men för mig var det ett löfte från dem. Och som jag höll fast vid det löftet. För jag hade långt kvar innan det skulle bli helt bra. Jag hörde Anthony säga senare i en intervju att det spelar ingen roll hur länge du har varit sjuk. Din kropp kan läka. Och som jag höll fast vid det. Mina föräldrar har behövt upprepa för mig flera gånger i timmen ibland att jag kommer att bli bättre. Jag kommer att bli frisk. För så illa var min tillit. Alltså jag kände den lite och i nästa minut var den borta. När jag hade stunder då jag kände mig lite bättre, alltså när jag såg lite klarare, så visste jag att jag skulle klara det. I alla fall när jag hade kommit en bra bit på resan. Och då skrev jag ner saker för mig själv och så sa jag till mina föräldrar vad de skulle säga till mig när jag dippade nästa gång. Och det gjorde de. De upprepade stackarna hela tiden samma saker för att det skulle gå in i mitt huvud. Och nästa sekund var det borta och de fick upprepa samma sak igen. Jag hade sån liten tillit. Till och med när jag satte fröer i jorden inne, alltså om jag skulle förodla, så tappade jag hoppet att det skulle komma upp något om jag inte såg något samma kväll. Det kunde stå på fröförpackningen att det tog, säg, 2 veckor för frön att gro. Men jag var övertygad om att det aldrig skulle hända om det inte hade börjat gro på kvällen eller dagen efter. Alla andras läkningsberättelser som delas i det här communityt hjälpte mig att fortsätta tro också, att orka. Det gav mig så mycket hopp. Jag fick låna hopp av dem innan jag var stark nog att kunna känna det själv. En sak som hände var när jag hade applicerat informationen i ett halvår. Jag upplevde ju vissa positiva effekter ganska snabbt. Men sen kom vintern. Och det blev några av de värsta månaderna någonsin. Och det är så här, alltså när vi lägger om kosten och börjar införa MM-grejerna så har den så mycket att göra. Det finns mycket saker som kroppen behöver ställa upp. Och den kan inte göra allt med en gång. Jag tänker mig ibland som ett skenande tåg som åker i riktning mot sjukdom. Alltså ju längre fram den skenar, desto mer sjukdom och symptom kommer. Och vi vill ju vända det här skenande tåget åt andra hållet. Hållet mot läkning. Men för att kunna vända det så måste vi först kunna stoppa det. Och ett skenande tåg tar det lite tid att stoppa. Först måste vi få kontroll och sen tar inbromsningen lite tid. Och tiden det tar för oss att göra det så har ju tåget tagit sig framåt och ytterligare en bit. Och det hade ju tagit sig ännu längre fram om vi inte hade fått kontroll och stoppat det. Men vi kunde kanske inte stoppa den helt i tid från att uppleva vissa nya symptom. Så vissa saker som redan är på väg att komma när man börjar med MM-infon har vi i vissa fall inte tiden att stoppa. Och en del blandar ihop det här och sätter samma symptomen med att det började med MM-infon. Men de här sakerna skulle hänt ändå. Men nu när vi äntligen vänt tåget så kör vi ju i den andra riktningen. Men den här vintern blev brutal. Jag hade ingen energi, min ångest och andra symptom blev olidliga. Jag vet inte ens hur jag ska förklara. Och en dag så hände något som gjorde mig enormt ledsen. Så ledsen som man bara blir ibland när man blir knäckt. Och då kände jag hur något hände inuti mig. Jag kände det som en liten explosion i hjärnan och en i magen. Och efter det så kom en smärta i magen. Och den försvann inte. Den blev värre och värre. Jag var inte tillräckligt insatt i informationen än för att vara säker på hur jag skulle hantera det. Och kom ihåg, för att åka till sjukhus, jag var tvungen att vara döende i stort sett. Jag hade en sån enorm rädsla och frakt att jag vägrade. Så jag bestämde mig för att hålla ut. I över en vecka hade jag fruktansvärt ont och visste inte vad jag skulle göra. Och till slut sa mina föräldrar att det här går inte längre, du måste ringa 1177. Det kan faktiskt vara något som behöver ses till akut liksom. Jag vägrade, men till slut gav till och med upp. Så en kväll så ringde jag och fick prata med, tack gode Gud, den snällaste sjuksköterskan jag någonsin pratat med. Så jag berättade om mina magproblem och sa att men det här är säkert inte så farligt, men ja, mina föräldrar ville bara att jag skulle kolla. Och så sa hon till mig, nu behöver du göra så här. Ta en väska, packa din tandborste, lite kläder, sen måste du in till sjukhuset nu. Nej. Du förstår inte, så jag. Det här är säkert inte så farligt. Och alltså, jag kan inte, jag klarar inte ljus. Alltså, jag kommer inte kunna sitta där, jag kommer inte kunna vara där. Jag hade totalt panik. Och jag kunde inte dra hela min historia, så jag var, jag är utbränd. Det är totalt omöjligt. Och hon sa, alltså hon var så snäll. Jag förstår, men i det här fallet så har du inget val. Det du beskriver och hur länge du har gått med det här, du kommer att behöva stanna över natten. Du kommer antagligen att behöva opereras. Det finns inget annat val. Du måste in nu. Det är bråttom. Det är brast totalt för mig. Jag la på och sa till mina föräldrar. Sen tog jag en väska. Jag la i alla MN-böckerna där i. Jag kunde inte åka utan dem. Alltså jag sov med böckerna i min säng. För jag var så rädd att vakna i ångest. Jag var tvungen att ha dem nära. Så väskan blev jättetung. Det var medial läkning, kostguiden, sköldkörtelns hemlighet och levens okända kraft. Sen gick jag in i badrummet för att hämta min tandborste. Jag hade sån panik. Jag grät, skakade och pratade med änglarna om igen. Och jag sa att hur kan det vara så här? Nu har jag ju hittat informationen. Kan jag inte få bli frisk istället? Jag vill inte bli av med något organ. Inte nu. Jag är så nära. Det här går inte, änglarna. Ni vet att det här inte går. Ni vet, precis som jag, att om jag lägger mig där för operation så är det det sista jag gör. Ni vet att jag kommer inte vakna upp. Jag är inte tillräckligt stark ännu. Snälla, hjälp mig. Och helt plötsligt så händer något. Jag börjar skratta. Det är som att någon kittlar mig. Inte att jag bryter ihop för att min ångest går över i ett skrattanfall. Liksom. Inte så. Utan det känns som att allt blir lite lättare. Och jag fattar ingenting. Det fanns inget roligt i den situationen. Och absolut inget som skulle kunna få mig att skratta. Men då visste jag, återigen, änglarna är med mig. De finns vid min sida. Jag och mamma sätter oss i bilen. Det är sent på kvällen och vi börjar prata om hur vi ska hantera det här. Mamma har alltid varit min röst när jag inte haft någon. Och alltid kunnat stå upp för mig. Och vi kom överens om att om det fanns minsta lilla chans att inte behöva opereras så skulle vi ta den. Oavsett hur liten den var. Vi skulle i stort sett bara åka in, få reda på vad som var fel och sen försöka göra allt för att operationen inte skulle vara nödvändig. Och vi har max 15 minuter till sjukhuset så det här gick snabbt. Jag kollade upp i kostguiden vilken mat jag skulle fokusera på. Om det var så att det var ett organ som var informerat. Jag kommer ihåg att jag kom fram till lakritsrot, kiwi och päron. Det var sent på kvällen. Men vi tänkte att vi kanske skulle hinna till affären om allt gick snabbt för att köpa kiwi och päron. Min tinktur med lakritsrot hade precis tagit slut. Men jag tänkte att om jag kommer hem ikväll så ska jag dricka stora mängder lakritsrotste. För det hade jag hemma. Så kiwi, päron och mycket lakritsrot skulle jag fokusera på. Sen parkerar mamma vid akuten och vi hoppar ut. Och då hör jag mamma säga: "Nej men hej!" Så jag går runt och ser en otroligt vacker hund stå där. Och jag kommer ihåg att ägaren säger att det är en blandning mellan vit schäfer som vi hade hemma. Och någon annan otroligt vacker ras som jag inte kommer ihåg. Men hunden var magiskt vacker verkligen. Och även om det börjar bli vanligare att man ser vita schäfrar så hade vi aldrig sett någon där omkring tidigare. Så vi går vidare. Men mamma ska hämta något i bilen så jag står liksom bakom bilen. Med mamma framför mig men också hundägaren som precis har passerat. Och då händer något väldigt konstigt. Jag ser efter dem, hunden och ägaren, medan jag väntar på mamma. Och då bara vänder sig hundägaren plötsligt om. Och jag kommer aldrig glömma hans blick. För han ser så otroligt förvirrad ut. Som att han inte har en aning om varför han vänder sig om. Vi har liksom sagt hej då och han har passerat. Så säger han: "Förresten, han heter Lakris." Sen vänder han sig om och fortsätter gå. Och jag är i chock. Vad skojar du med mig? Och då visste jag återigen, i min panik som ingen tog sig igenom, att det här var Englands sätt. Och när vi kom in på akuten fick vi komma till undersökningsrummet med en gång. Det hade hänt en stor olycka precis. Det var väldigt ont om läkare. Men efter att de tagit prover, gjort undersökningar, bla bla, kommer två läkare in och säger: "Vi hittar inget fel på dig. Allt ser jättebra ut, du kan åka hem." "Va? Men min smärta då? Någonting är det ju." "Ja, men vi vet inte varför." Jag och mamma, som också hade vett till änglarna, bara kollar på varandra. Och läkaren säger också: "Dina leverprover är jättebra." Och jag vet fortfarande inte varför han berättade att just mina leverprover var jättebra. Med tanke på att andra prover kanske hade varit mer intressanta. Och jag hade inte haft dåliga värden tidigare. Men jag hade varit väldigt, väldigt, väldigt ledsen och rädd för att min lever skulle ha tagit mycket skada. För jag hade tagit ett läkemedel en gång, en tid före jag flyttade hem, när jag var utomlands. Som är förbjudet i hela Europa för att det visade sig vara så farligt för levern. Så jag hade varit otroligt ledsen över det här. Så återigen kändes det som en liten vink från änglarna. Vi lämnade sjukhuset fort innan de ångrade sig. Och när jag kom hem så drack jag mycket lakritste. Allt blev bättre och bättre. Smärtan minskade. Och var kanske helt borta på drygt en vecka. Och jag har ju såklart ingen aning om det verkligen var något allvarligt som var galet. Och det kommer jag aldrig få reda på. Men det spelar absolut ingen roll. För änglarna hjälpte mig att känna mig trygg på den mest otrygga plats som jag vet. Jag insåg ganska snabbt under resans gång att jag var tvungen att gå djupt. Ju mer jag läste och förstod vad som pågick i min kropp, desto mer förstod jag att det kommer inte räcka för min del att endast ta bort nejmaten och dricka sellerijuice och lägga till frukt och grönsaker och så vidare. Men det här var dock inte lätt. Jag hade jättesvårt för att vara fettfri. Något jag förstod att jag behövde. Tungmetallsmoothien var jättesvår för mig att dricka. Och när jag gjorde 369-klänsen från levens okända kraft, det var nästan olidligt om jag ens klarade av det. Det kändes som att mina symptom blev så mycket värre och jag kunde inte stå ut. Och när MM släppte Läk med detox så visste jag, så fort jag såg omslaget när han berättade om den, jag visste att där finns en kläns som jag kommer att behöva göra. Och så var det. Jag förstod att jag skulle behöva göra den avancerade 369 om och om igen. Problemet var bara att det inte gick. Jag var först tvungen att ta mig till en plats där jag kunde göra klänsen om och om igen. Återigen fick jag använda mycket kreativitet och list för att hitta en strategi för att komma framåt. Något jag lärt mig genom resans gång är att man kan gå så djupt man behöver. Det finns inget stopp. Det finns alltid ett steg till att ta om man vill. Och det spelar ingen roll hur känslig du är. Det finns alltid steg att ta för att komma framåt och förbi. Det är inte alltid lätt, jag vet. Och det kan ta tid, men det går. Oavsett om vi pratar kroppslig eller andlig återhämtning. Jag började att arbeta med att klara av klänserna. Jag började vara fettfri i längre perioder. Jag var fettfri i 1,5 år i sträck. Det är jag faktiskt fortfarande. Jag gjorde fler 369 än jag kommer ihåg. Jag gjorde en avancerade på loop i över 1 år. Jag hade några få korta pauser. Men mestadels så var jag på den. Från att knappt ha klarat av att göra den så var det liksom så jag levde i stort sett. Och fortfarande idag. Det tog tid och arbete att komma dit, men det är fullt görbart. Det tog enorm tid för mig att läka såret från det faktum att jag hade börjat med MM flera år tidigare. Hade jag hållit kvar i det hade jag sparat mig själv väldigt, väldigt mycket lidande och resan till återhämtning hade varit så mycket smidigare och kortare. Jag mådde otroligt dåligt över det här och jag gick igenom i mitt huvud tusentals gånger hur det ens hade kunnat hända. Jag var knäckt stundtals och det tog verkligen tid att komma över. I perioder så sörjde jag även det liv jag kunde haft om jag inte hade haft alla mina problem med kroppen sedan start. Och det var också väldigt tufft när jag fick uppleva hur livet skulle kännas, liksom, hur många andra har det. Så sörjde jag verkligen 30 plus år. Inte för att jag aldrig haft det bra i livet, men jag hade kunnat ha ett helt annat liv utan alla besvären. Men det vackra med den här infon är att den hjälper på alla plan. Så även det här kunde jag lägga bakom mig till slut. Och det är så mycket jag har fått känna på för första gången med den här informationen. Hur en kropp ska kännas när den mår bra. Friheten i kroppen, glädjen med kroppen. Att jag kan stå upp för mig själv, uttrycka vad jag tycker och tänker, säga nej. Jag känner mig stolt över mig själv till och med. Och det var så speciellt, jag aldrig någonsin upplevt det. Inte för att det inte funnits något att vara stolt över, men för att jag alltid haft sån avsky till mig själv. Och nej, det gick inte över hur mycket jag försökt älska mig själv och affirmera. Och sen har vi det här ljuset. Även om jag har haft tider av ångestfrihet och depressionsfrihet, så har jag aldrig känt det här ljuset. Jag har alltid varit mörk liksom, på någon nivå. Och att det skulle kännas på det här sättet, jag kunde aldrig i min vildaste fantasi föreställa mig. En kväll på våren, kom jag ihåg att det var, hände något helt otroligt. Jag skulle lägga mig. Så började jag tänka på hur otroligt bra jag mådde nu. Och så såg jag tillbaka på inte bara de senaste åren, men på hela mitt liv. Och det hade varit otroligt svårt för mig att göra, för jag kände sånt misslyckande och förakt för mig själv och mitt liv och de val jag hade tagit. Och det kändes som att allting alltid gått fel. Som att jag aldrig kunnat göra någonting rätt. Men då, den kvällen, förstod jag på djupet för första gången vad som hade stoppat mig alla år. Jag var nu i kontakt med mig själv, något jag aldrig hade känt. Jag mådde väldigt bra mesta delen av tiden. Och jag såg hur allting hade kunnat bli så fel. Jag förstod på djupet att allt inte varit mitt fel. Att jag gjort så gott jag kunnat medan jag inte haft kontakt med mig själv och samtidigt haft så mycket metaller i hjärnan och svårigheter med kroppen. Jag såg att jag verkligen hade kämpat och verkligen gjort det bästa jag kunde med mina förutsättningar. Så jag bara föll ner och grät och grät och grät. Det var en sån otroligt läkande stund. Det enda jag kan jämföra det med är ett stycke MM skrivet i Levens okända kraft på sidan 392. Jag läser. Självmedkänsla är en mäktig upplevelse. Det är ögonblicket då du faller ner på knä och känner den ultimata välsignelsen i du är förlåten från den högsta källan ovanför oss. Det är känslan av att vara viktig. Och mer än så, det är en insikt om att Gud och himlasfären bryr sig om dig. Det är att ansluta sig till den ultimata godheten i världen som samtidigt finns inom dig. Ett sådant uppvaknande frigör dig från självförakt och tar bort allt sånt gift ur dina ådror och din själ. Slut på citat. Jag räknade på alla mina symptom en gång och de var runt 100 stycken. Jag har inte många kvar idag. Min erfarenhet inom vården, både inom mitt tidigare yrke och som patient, är att många av de problemen som jag hade med min kropp och med mitt huvud, de problemen läker man inte. De får man som bäst hjälp med att hantera. Jag fortsätter att detoxa och läka varje dag, Även om jag mår bra nu så vet jag att jag kan gå djupare och jag vill ge kroppen det efter alla tuffa år. Ibland kan jag få lite upplossning av en del besvär, men är jag på samma nivå som tidigare? Inte i samma universum. Nu har jag verktyg. Jag har en kropp som fungerar. Min hjärna fungerar. Jag har läkt ofantligt många symptom. Jag har ingen ångest, ingen depression, inga tvångstankar, ingen depersonalisation. Jag kan ha kläder på mig, min hjärna fungerar och så vidare och så vidare och så vidare. Jag är i kontakt med mitt syfte igen. Jag har mött väldigt mycket mörker, men idag är jag otroligt stark. Starkare än jag någonsin kunde ana att jag skulle bli. Jag har kommit närmare min familj. Jag har relationer idag som jag aldrig någonsin kunnat drömma om. Personer som jag skulle göra vad som helst för och som skulle göra vad som helst för mig. Och jag vaknar varje morgon glad och exalterad över att möta dagen som kommer. Det är inte längre mörkt inuti mig, i mitt huvud, alls. Det är ljust. Jag kan arbeta igen och jag kan ta hand om mig själv. Jag känner en otroligt frid inuti mig och en enorm frihet. Jag har en otrolig energi, otroligt driv och nu får jag göra det jag alltid velat göra. Jag får arbeta med människor och stötta dem på ett bra sätt. På ett sätt jag inte behöver gå emot mig själv. Och som faktiskt för människor framåt. Som gör dem mindre beroende av min sjukvård och mig. Och jag är involverad i flera projekt där jag arbetar för att kunna hjälpa människor ännu mer. Mitt största problem i dagsläget är min doftkänslighet. Den blir bättre och bättre. Men fortfarande har jag svårt att vara runt starka kemiska dofter. Det är lite av ett krux idag eftersom i stort sett varje människa har ett mål runt sig av dofter. Parfym, deo, tvättmedel, sköljmedel, you name it liksom. Och det kan trigga lite gammalt upp till ytan fortfarande. Men det är sällan, tack och lov, som jag behöver vistas i de sammanhangen. Jag är så otroligt glad och tacksam och stolt att jag höll ut. Att jag fortsätter sätta den ena foten framför den andra, dag in, dag ut. Att jag inte gav upp. För då hade jag aldrig fått uppleva det liv som jag har idag. Innan jag avslutar så vill jag läsa sidan 19 från nya MN-boken, sista stycket. Jag översätt fritt från den engelska boken. Jag är här för att berätta att det inte behöver vara en nackdel att det saknas en regelbok för mystisk sjukdom. Ta till exempel juristyrket. Massor av människor blir jurister för att de är intresserade av rättvisa. De studerar juridik, börjar arbeta och inser sedan plötsligt att den rättvisa som de kan erbjuda sina klienter är begränsad. Allt styrs av ramar och av människan utformade lagar som inte alltid är rättvisa. Att det finns regelverk är inte alltid av godo. Eftersom det inte finns någon regelbok för mystisk sjukdom finns det inte heller några begränsningar för vår förmåga att läka om du tar till dig sanningarna här i boken. Läkning är en av de största gåvorna Gud skänker oss. Läkning är universums lag, ljuset eller vad du än väljer att kalla den högre källan, inte människans lag. Så den skipar verklig rättvisa. Obunden av regler och lagar kan läkning från mystisk sjukdom överträffa våra föreställningar. Slut på citat. Tack att du har lyssnat på det här. Jag delar för att andra människors resor har betytt så otroligt mycket för mig under den här tiden. Det finns inget viktigare än svar och hopp när man är dålig. Människor behöver svar. Vi har rätt att få svar och det finns svar idag. Och det krossar mitt hjärta när jag ser och hör människor som inte förstår den här informationen prata ner den. Det finns verklig frihet i den. Jag har inte fått mitt liv tillbaka. Jag har fått ett liv. Ett liv jag älskar att leva. Varje morgon är jag förundrad över att jag mår så bra. Jag vet att det kan låta som att jag överdriver, men det är verkligen så bra. Det är vår rätt att ha tillgång till den här informationen. Så mycket lidande kan besparas. Det är inte meningen att vi ska gå runt med symptom. Vår kropp är förgiftad och attackerad. Oavsett hur små eller stora dina problem är det inte meningen att du ska bära runt på dem. Det är inte meningen att du ska leva med ångest, övervikt, tvångstankar, eksem, mindervärdeskomplex, ödem, hjärndimma, trötthet, ätstörningar, hjärtproblem, ADHD, smärta, endometrios, PCOS, bipolär, allergier, oro, blodtrycksproblem, humörsvängningar eller vilket annat kroniskt mystiskt symptom som helst. Bortom allt det finns en frihet. En del människor har inte så mycket problem än, men problemen de har kan ändå hindra dem från att leva fullt ut eller hindra dem från att kunna njuta av sin ålderdom. En del har svåra problem. Oavsett så är det din medfödda rättighet att få vara fri från symptom och sjukdomar. Hälsa är din grundläggande rätt. Vår frihet ligger i den här informationen. och jag kommer att ägna resten av mitt liv med att sprida den till alla människor som är redo att ta emot den.